Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. I dagens avsnitt så kommer ni att få lyssna till kocken och jägaren Daniel Coe. Normalt så kanske ni ser honom i Shots and Pots på YouTube, där han tillsammans med Lubbe Garell både lagar och jagar. Men det här avsnittet handlar väldigt mycket om mat, men även om jakt såklart. Vi pratar om Daniel, hur han kom in på jakten, hur han kom in på matlagning. Och sen så tipsar Daniel oss hur mycket som helst om olika typer av rätter, tillagningssätt på det vi jägare ofta har i vår frysbox. Jag kan berätta att jag var ganska hungrig när intervjun började, och när vi var klara så visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Så en stark rekommendation innan ni lyssnar på detta: ta en macka eller någonting, någon form av stödkäk så att ni klarar av att lyssna. För alltså, de sakerna som Daniel pratar om, man blir så sjukt hungrig. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag på Chevaliers huvudkontor, och mitt emot mig så har jag Karina. Och du är marknadschef på Chevalier.
Det stämmer.
Och idag så ska vi prata om er logotyp. Berätta, vad är det ni har gjort?
Ja, vi har ju velat förnya och utveckla vår logotyp. Anpassa oss i den nya digitala verkligheten helt enkelt. Mm. Och då har vi velat göra det riktigt noga och eftertänkt. Vi har 3 stycken olika saker som är basen till varför den nya logotypen ser ut som den gör. Mm. Det första, det är horn. Den ska minna om horn från Dov till exempel. Och varför det? Därför att vi är jägare och vi gör kläder och produkter för jägare. Och det ska vi aldrig glömma bort, utan vi ska alltid komma ihåg det. Att, det är det som hornen står för, så att säga. Mm. Sen har vi lägerelden. Mm. En lägereld för oss, det är så här att ända sedan 50-talet när vi började så har vi velat hjälpa till så att folk ska kunna komma ut och vara ute i naturen så mycket som möjligt. Mm. Gärna tillsammans i olika aktiviteter och gärna över generationer.
Det finns ju inget mysigare än att sitta runt en lägereld.
Precis. Ja. Och det, den känslan av att vara tillsammans, alltid kunna vara utomhus oavsett väder, säsong eller vilken aktivitet man vill göra. Det är lägerelden för oss. Den ska minna oss om det. Och sen har vi C-et. C-et som är Chevalier. Som då är vårt arv, vår historia. Vad är det? Jo, det är att vi har alltid varit premium. Vi kommer alltid att vara kvalitet. Och alltid ligga i framkant. Titta på utveckling. Hur kan vi utveckla produkter? Hur kan vi utveckla oss själva? Mm. Och att aldrig någonstans bara leva på gamla succéer. Utan vilja framåt och uppåt.
Så man kan säga att ni har samlat det ni tror på, det ni står för, samlat då i en logotyp, precis, en symbol. Den är skitfin. Jag ser ju den. Ni som lyssnar på detta har nog inte sett den än. Men den till hösten kanske, eller när tror du?
Någonstans till höst kommer vi lansera den, absolut. Mm. Så det här är, det är en liten sneak peek att vi berättar om att den kommer att komma. Mm. Så småningom.
Underbart. Tack för att jag fick prata med dig.
Tack själv.
Ja, då sitter jag så här med Daniel Coe. Välkommen till podden Jägaren.
Tack.
Hur mår du?
Bra.
Gött. Men nu kändes du sådär kockig direkt.
Gjorde jag?
Ja, såhär, tack.
Snabb.
Ja, men tydlig liksom.
Jag är kockig. Nej, jag vet inte.
Jag har haft Lubbe,
aha,
din vapendragare, som gäst. Och då pratade vi lite grann om dig. Och då refererade han till dig som att du är lite sur hela tiden, tror jag så. Är du det?
Nej, jag är inte sur. Det är nog sammanbiten, tror jag. Men jag brukar alltid vara såhär, lite på dåligt humör innan vi spelar in.
Ja, dåligt humör kanske han sa.
Ja, och sen, men sen när kameran drar igång och vi ska köra så är det alltid... För jag spar mig liksom. Jag spar mig till när det syns.
Ja.
Jag behöver inte vara så jävla god och härlig mot Lubbe hela tiden. Nej. Liksom.
Men privat så är du lite sammanbiten?
Nej, tycker jag inte.
Okej.
Okay. Nej, utan det är nog mest... Ja, men för Lubbe är lite jobbig ibland när han ska hålla på och rodda med sina grejer och alltihopa. Och, det är lite oorganiserat.
Ja.
Och jag gillar när det är organiserat. Så därför kan jag bli så här lite butter liksom innan. Ja. Och sen så, men fan, är du sur eller? Nej, jag är inte sur. Men sätt upp nu så kör vi liksom.
Ja.
Och sen när vi kör så då är det en helt annan grej.
Och om man är lite sur så blir man ju jättesur när någon frågar, är du sur eller? Så är jag i alla fall.
Ja, kanske. Nej, inte jag.
Inte?
Nej. Utan... nej.
Du tar det bara.
Men frågar man två gånger samma fråga, är du sur?
Ja.
Men är du sur, då kan man bli sur.
Okej. Okay.
Fråga inte om jag blir sur, om jag är sur nu.
Nej, jag kommer inte våga prata om det här mer överhuvudtaget, känner jag. Men vad lubbor du? När träffades ni?
Ja, jag kommer nog inte exakt ihåg. Jag tror att det var typ 8-12 år sedan. Nej, 8 år sedan tror jag. Så var det. Och det var, vi var med i samma jaktklubb som åkte runt lite grann och träffades på jakter och ja, mer så bekant liksom. Det är ju först nu de här 2 åren som vi har haft Shots and Pots som vi verkligen kommit varandra nära.
Och för er som lyssnar på detta som inte vet vad Shots and Pots är, så är det ju en av de största YouTube-kanalerna inom jakt, där ni, i varannat avsnitt är det jakt och varannat så är det matlagning. Ofta så hänger väl de ihop, alltså om ni fäller, ni skjuter skarv ena dagen, så veckan efter så kanske ni tillagar skarv.
Precis.
Och just skarv vet jag att ni har tillagat.
Ja, det har vi gjort.
Och det var ingen höjdare, va?
Jo.
Ja.
Alltså det var
säl som ni inte var
förvånansvärt gott. Ja, men skarven kan man inte koka. Vi gjorde 2 olika sätt. Och koka gick inte, då smakade fisk och luktade fisk. Och var hemskt. Men sen stekte vi den. Först låg den i mjölk över natten. Det var jättegott faktiskt. Ja. Säl försökte jag med, tror jag, 4 olika tillagningstekniker och sätt. Liksom, och det gick inte att få det gott.
Nej.
Men vi har ätit en massa andra saker som... Vi åt kråka. Nu gjorde vi det programmet för någon vecka sedan.
Ungkråka eller ja, ungkråka. Vuxen,
ja. Och det var oätligt.
Är det sant?
Ja, och jag säger aldrig att någonting är äckligt, men det här var verkligen äcklig smak. Liksom, på.
Men har du ätit råka då? För det är ju en delikatess i Skåne. Alltså ungkråka.
Nej, råka har faktiskt aldrig ätit.
Men
kråka är ju också, vårkråka är ju liksom,
ja.
Det finns ju, alltså det är en tradition att äta vårkråka, men alltså det gick inte att äta, det gjorde ändå liksom.
Men det var du som tillagade?
Ja.
Vill ni smaka på Daniels mat så ska det till Alligrin. Eller
ja, bra.
bra.
Reklamgängen. Men det blir ingen kråka där.
Ja, men det är bra.
Men hela idén med Shots and Pots är liksom att allt vilt som vi fäller äter vi till dagar. För att det är så att det äts för lite vilt tycker vi. Och oftast så liksom ligger allt vilt i alla jägares frysar. Eller frysboxen liksom. Och ligger och blir dåligt för att man kan inte vackra ordentligt. Och så till slut så blir det ingenting, eller så blir det färs, eller så blir det gryta. Och det finns ju så mycket mer att göra på vilt. Så att,
och det är det jag framförallt kommer vilja prata om idag. Det är ju matlagning kopplat till vilt, i och med att jag pratar med dig. Men vi kommer prata om massa saker. Jag vill prata om din jakt och bakgrund kring det. Om din karriär inom restaurang och kockyrket. Och sen så tänker jag att avslutningsvis, så i förra säsongen så hade jag med Carl Dreyer. Som är skitduktig på att laga mat. Verkligen sådär liksom en konstnär i köket, tycker jag. Och då gjorde vi ett litet segment i det avsnittet som jag kallade för I frysboxen med Carl Dreyer. På grund av just det du nämnde, att många av oss som jagar har en frysbox i källaren som är fylld med massa konstiga styckdetaljer som man liksom känner att fan, nej, jag vet inte vad jag ska göra med den, så den bara ligger kvar. Men då tänkte jag att vi skulle göra det, och då tänkte jag att vi går ner till min frysbox lite mentalt sådär. Och så berättar jag vad som står på de här vackra paketen. Och då har jag liksom gjort en lista på sånt. Och det är lite, det kanske inte är så här älgfilé, utan det är lite konstigare delar. Och så får du spåna lite grann
om man ska göra det.
Ja, men lite, inte så jättekonstigt. Men vi kan gärna, du kan ju också göra en lista på saker som du är ganska säker på att de flesta lämnar i skogen, som man faktiskt kan ta vara på kanske. Och det är ju en sak som jag tycker är häftigt med just matlagning och vilt, det är att man tar reda på hela köttet. Det är få som går till ICA och köper nacke och sådär. Men om man fäller en dovhind, ja men då finns det ju kött där. Och då vill man ju ta upp det. Och kanske inte alltid bara göra färs av allting.
Nej, vilket är så jäkla tråkigt. Alltså det kan ju vara gott det också, men alltså, det finns ju så mycket mer att göra på det.
Ja, men bra. Men, så den listan kommer. Men om vi backar bandet lite grann. Mat och jakt. Om vi tittar på vi har ju faktiskt träffats för länge sedan. Och jag skrev det till dig när jag tog kontakt med dig för att jag ville ha med dig som gäst. Och det mindes du, sa du. Men det var ett tv-program som heter Kockduellen.
Precis.
Och då var det jag och min syster Karin da Silva var med som gäster. Och då var det du och så var det någon annan kock också. Som liksom, ni hade varsin disk. Och sen så hade vi med oss en påskäk, vet jag. Just vi fick det. Köpa mat för 300 spänn. Och ni visste inte vad det var i den. Och så var det ju faktiskt, ni visste ju inte. Och då hade jag...
Alltså du kommer ihåg att du hade med dig?
Ja, det vet jag. På grund av att jag la typ 80 spänn på mat. Och sen så köpte jag en flaska vin för 230 som jag drack i studion då under inspelningen. Det var ju, producenten tyckte nog inte detta var lika kul som jag tyckte. Men det gjorde ju också att vi vann då, jag och du. För att jag bjöd publiken på lite vin. Och då så gillar de oss mer, för då är de som röstade.
Det är det det handlar om. Eller, man lärde sig där efter ett tag att man ska ju muta publiken. Liksom. Det är de som röstar.
Ja, men det var ju så. Men, och jag tror inte jag hjälpte till att laga särskilt mycket. Det var någon parmesan jag fick hacka upp. Resten fixade du.
Det är som vanligt med mig i köket.
Men hur länge har du hållit på med matlagning?
Jag försöker räkna år, men det går inte. Men säg från 16 år. Ungefär. Ja, 16.
På hobbynivå så de flesta när de är 16, eller kom du ganska snabbt in på yrkes?
Alltså jag skulle det gjorde jag faktiskt, men alltså jag hade aldrig haft tanke på att bli matlagare på något sätt, utan jag ville bli illustratör hette det då. Nu kanske det är mer grafiker eller hur man säger. Pappa är konstnär, så att jag tyckte väl att jag hade en liten ådra av artisteri i mig, så att jag ville hålla på med det. Jag gjorde det ganska mycket när vi var yngre och gjorde såna här olika affischer, grafiska mönster till företag och sådär, ända sedan 14 års ålder ungefär, och sålde ark till dem. Så att jag hade liksom utstaplat vad jag skulle göra. Jag skulle liksom gå gymnasiet och sen på Riddarholmen tror jag, sen var det Bergs och jag visste vad jag skulle göra. Så började den vägen faktiskt första året gymnasiet, och då kände jag så att jag måste ju ha ett jobb liksom, så här, lite fickpengar måste man ha. Och jag bodde i Sollentuna och fanns en krog som heter Edsbacka krog. Så gick jag in dit mitt i lunchen och frågade efter köksmästaren. Jag kom in i köket och frågade om jag sa att jag sökte jobb liksom, extra jobb, och fick en sån sjuk utskällning på att jag kom mitt i lunchen. Jag kom aldrig in på en restaurang mitt i lunchen, skrek han efter mig, och jag sprang därifrån. Så tänkte jag så här att det vågar man ju aldrig sätta sin fot igen liksom. Men jag tänkte på det sen, nej fan, jag ska nog tillbaka ändå liksom. Så tänkte jag så här, när kan man komma då? Ja, men prova så där 3 liksom, då kanske det är lugnt. Kommer dit klockan 3 och då var jag mycket trevligare. Och så fick jag jobb där, extra jobb. Fick jobba någon dag i veckan så där. Och på den tiden, det var ju sent 80-tal, då var det ju så här, tallrikarna var ju...
Men Edsbacka krog är ju ett jättefint ställe.
Ja.
Det är ju lite känt.
Det är jättekänt. Ja. De hade ju 2 stjärnor till slut. Ja. Så fick de ju. Men när jag var där så hade de ingen stjärna. Men 80-talet var ju präglat av stora tallrikar, gärna vita tallrikar, och så var det såsspegel. Mm. Du vet, man hade en röd sås, och jag stod i kallskänken och gjorde dessertförrätter. Och sen kanske det var prickar med crème fraîche i, och så kanske det var en passionsfruktsås i, så kunde man göra olika mönster. Där, du vet, spindelnät och hjärtan, och du vet, man drog
med. Ja, så fick du liksom...
Så jag fick ju mitt grafiska kall där, fick jag liksom på en tallrik, plus att det smakade gott. Så jag fastnade för där och bytte skola, gick restaurangskolan, så jag jobbade heltid där.
Och när folk frågar sig, du målar du med akryl eller olja? Nej, jag målar med bearnaise. Mm. Det är rätt fint ändå.
Och hallonsås. Ja.
Jag målar med sås. Ja.
Så att, men det var så kom jag in i det, för då fick jag liksom allt som jag gillade, mat, jag gillade att göra vackert liksom. Alltså jag kom ju snabbt in på det där, vilken typ av kock jag ville bli, vilken typ av restaurang jag någon gång, om jag skulle öppna krog, ville ha. Och det var ju för att, jag tror det var 89 kanske det var, så fick Edsbacka sin första stjärna. Mm. De från Guide Michelin, de kom ju dit, de var ju fransmän självklart, och så Christer och Lindström som ägde krogen ropade ut mig, liksom, kan inte du visa runt dem liksom, på franska och prata med dem? Så ja visst, så 16 bast liksom. Så gick jag runt och pratade med dem och förklarade allting, och då fick jag liksom, men det här är det jag vill göra.
Ja visst. Alltså, och vad, när du sa då att du bestämde dig för vilken typ av kock och vilken typ av restaurang du skulle vilja ha framöver, vad tänkte du då?
Ja, men då vill man bli stjärnkock liksom, ha en stjärnkrog. Idag kallas ju alla för stjärnkockar, men det är man ju inte om man inte har en stjärna. Alltså, man måste ju ha en stjärna i Guide Michelin, och det är det som var hela grejen då. Så att direkt efter skolan så drog jag till Paris och jobbade där ett par år. Och var runt på stjärnkrogar, olika typer av stjärnkrogar. För jag ville liksom bara samla in så mycket information och se så mycket som möjligt. Mm. För skolan, restaurangskolan i Sverige kanske inte är top notch.
Nej.
Jag fick liksom inte utlopp. Jag jobbade heltid på Edsbacka samtidigt som jag gick i skolan, och det gick ganska bra liksom. Mm. Det betyder ju att skolan inte kanske var så krävande. Och är man väldigt ambitiös som jag var, så behöver man ju, alltså det måste ju krävas mycket, det ska vara jobbigt liksom. Mm. Så man verkligen får, ja, men, så man får utlopp för den energi man har.
Mm.
Och det fick man ju definitivt i Paris, så där var det ju sjukt tufft. Där kom jag hem gråtandes på kvällarna liksom, och var väldigt färdig. Jag jobbade, kan ha varit 360-380 timmar i veckan, och var helt färdig varje söndag, för då var man led och låg man bara och sov liksom.
Men det där har man ju hört om från så många håll, om att det är, att det är helt en vidrig stämning och miljö på många stjärnkrogar, och speciellt den franska mentaliteten, och de kasta kastruller i huvudet på folk och är toka. Och
ja, visst,
så är det så på riktigt?
Så är det ju.
Och varför är det så?
Alltså på min tid var det så. Nu hoppas jag ju verkligen att även de har vuxit ur det där. Men det fanns ju en penalism som var oerhört vidrig. Mm. Så var det liksom.
Och det var så det skulle vara, och de ifrågasattes aldrig? Eller?
Nej. Mm. Det var så det var. Var det köksmästare och souschef, och det är den som är precis under köksmästaren, då hade du liksom en oskriven rätt liksom att jävla smälla.
Mm.
Och det kunde vara på massa olika sätt. Ibland fick man ju en smäll liksom. Och jag kommer ju liksom från Sverige, där här är vi ganska jämlika, och liksom, det finns liksom ingen sån tydlig hierarki på det sättet. Mm. Så att jag kommer ihåg första gången så stod jag vid min spis, och så skulle köksmästaren komma och visa mig en ny rätt då på spisen. Och så står jag liksom bara rakt upp och ner och bara försöker hjälpa honom och serva vad han behövde. Han behövde några friterade små blad som jag hade på min spishylla. Och så plötsligt så går han på min fot och halkar till liksom. För jag hade ju såna här vita stålhätta skor liksom i köket. Halkar till, varav han blir alltså tokförbannad på mig, för att han går på min fot.
Ja.
Och du vet, bara lappar till mig, och jag kan inte hålla mig, bara skratta.
Ja.
För jag tyckte det var...
Ja, du gjorde det då?
Jag kunde inte hålla mig.
Och blev ännu argare?
Då blev man ju ännu argare. Man ska aldrig skratta åt någon som är arg.
Nej.
Det fick man lära sig. Och ja, men det var ju massa sådana incidenter hela tiden liksom. Och till slut, det värsta av allt är ju egentligen att man kommer till ett land, nu är jag halvfransk, så att jag hade ju språket med mig, men jag är fortfarande uppväxt i Sverige, så att jag känner mig mer svensk kanske, men det värsta var ju att efter ett tag liksom, när man har varit där under längre tid så blir man ju så själv.
Mm.
Så att sen när jag hade jobbat där ett bra tag så fick jag min egen elev liksom.
Mm.
Och han var ju jag stenhård mot.
Mm.
Och du vet, man kommer på sig själv att man är vidrig. Han fick ju aldrig gå på timmar som alla andra gjorde, utan då var vi kvar och jobbade liksom.
Mm.
Det var bit ihop liksom. Han var ju tvungen att göra det.
Så hade du inte agerat idag?
Det hade jag inte gjort.
Nej.
Och det är väl bra, man lär sig med åren sådär.
Och vad, när du kom tillbaka då, så vet jag om att du har ju drivit flertalet krogar. Mm. Bland annat tillsammans med Melker Andersson. Men det du har nu, är det din första egna krog?
Ja, så att...
Och vi sitter ju där nu, kan vi berätta för lyssnarna. Ja. Eller vi sitter inte på Allegrin, utan vi står mitt emot här på Kammarkagatan. Så ligger då Allegrin som vi ser in på. Men vi sitter mitt emot på ett annat ställe som också är ditt, men som inte är öppet just nu.
Nej.
Och sen har du precis dragit igång någonting på Gotland, va?
Ja, jag håller på nu till sommaren. Det ska bli jätteskoj. Guldkaggen.
Guldkaggen.
Nere i Burgsviks hamn. Precis vid stranden. Det är en gammal hamnmagasin.
Mm.
Det är jättefint. Så att det satsar vi stort på också.
Och hur viktigt är det för dig idag att ha en krog som har stjärna?
Det är så långt ifrån viktigt. Motsatsen till viktigt. Vad är oviktigt?
Mm.
Nej, men det, alltså när jag öppnade Allegrin så det första jag tänkte på var att jag vill absolut inte ha en stjärna.
Nej.
Hur gör jag för att inte få en stjärna?
Mm.
För matmässigt, jag har ju bara jobbat på stjärnkrogar.
Bara tillaga råka och krocka.
Ja,
och
precis. Då får man definitivt inte. Eller så får man det bara för att man är så jävla speciell. Men jag tror att det var uträknat hur vi skulle göra. Och då sänkte vi nivån i servisen.
Mm.
Alltså, det skulle inte vara så tjusigt i matsalen och hela den här biten. Maten fortfarande, jag kan inte laga dålig mat. Liksom. Det är ju mot mina gener.
Mm, det är klart.
Så maten är på hög nivå, men det är lite, det är så här lite sårligt och hög volym, hög musik. De som serverar är också väldigt lättsamma och vi har inte en massa sommelier som ska läxa upp folk i kunskap om allting, utan det är lättsamt.
Mm.
För jag är så trött på stjärnkrog och jag har gjort det hela mitt liv och jagat stjärnor, för det är det man gör. Till slut så känner man så här att när man skriver menyer eller man gör en inredning, man förändrar någonting på krogen, det enda man har i bakhuvudet är det här liksom tvåstjärnigt eller det här trestjärnigt liksom det vi gör, och är det en maträtt liksom, kommer den här liksom funka för gidden liksom? Tycker de att det här är bra? Här gör jag bara saker för mig själv.
Ja.
Alltså jag har inrett hela krogen för att jag ska trivas här. Maten, det är mat som jag gillar. Och gör man det så pass mycket och använder hela sitt hjärta i att verkligen skapa det, så tycker ju de flesta om det också. Ja,
hur mycket står du själv i köket på din egen restaurang?
Jag står faktiskt numera ingenting alls i köket.
Nej.
Men jag jobbar varje dag, men då jobbar jag som servis eller hovmästare. Så att jag placerar människor, serverar folk, tar betalt och prata med gästerna.
Går in och skäller på dem i köket ibland, eller?
Ja, jag brukar kunna ha en fot i köket också ibland. Men
som de får trampa på då?
Nej, precis. Nej. De är jäklar. Nej, men jag tycker det är ganska härligt att det ska vara lättsamt.
Ja.
Och jag skulle aldrig kunna sitta på ett kontor och styra en krog.
Nej.
Utan jag måste ju vara med i det liksom. Jag gör allting. Jag städar krogen på morgonen. Jag kör lunchhov på lunchen och med på kvällen och kör där också.
Mm.
Och det visar ju också personalen att man är en del av dem.
Ja.
Och det sa jag tidigt också. Det är just det som jag berättade om i Frankrike och när hierarkin med chefer och alltihopa. Här var jag uttalade tydligt till all personal som anställdes att vi kommer inte ha chefer. Alla är lika liksom.
Mm.
Alla får sin röst hörd. Tycker man att någonting är fel så säger man det. Finns det någonting man kan utveckla så gör vi det tillsammans. Och det gör ju att det blir en helt annan typ av dynamik liksom i en personalstab.
Mm.
Den finaste komplimangen tror jag någonsin har fått, det var i somras när vi drev en krog på Gotland också då. För då hade vi ju haft stängt, det var pandemi.
Mm.
Och jag hade tyvärr varit tvungen att sparka 14 pers av våra 18 anställda.
Ja.
Och innan jag tackade ja till den här krogen på Gotland då, så ringde jag upp till alla och frågade, är ni sugna på att jobba?
Ja.
Och alla skrek, ja, vi vill jobba. Liksom. Ja, men då åker vi till Gotland. Så stängde vi krogen här i Stockholm och så drog vi allihopa ner till Gotland. Och gästerna sa vid flertal tillfällen att alltså det är så underbart att se. Du har så otroligt glad och härlig personal.
Mm.
Och det är en bättre reklam eller en bättre komplimang än att de säger att maten är god.
Ja.
För att det är ju fantastiskt att ha så glad personal. För det smittar ju av sig på gästerna också.
Ja,
och alla känner det. Och det gör ju, det skapar en stämning.
Ja. Hur mycket vilt har du på restaurangen på menyn?
När det är säsong så har vi vilt hela tiden. Och olika rätter med vilt. Och allt vilt som jag serverar på krogen är alltid egenskjutet.
Hur funkar det? Är det svårt att få tillstånd för det?
Nej, man behöver inget tillstånd alls. Så länge jag har skjutit själv så får jag ta in det på krogen. Så det är ju faktiskt fantastiskt skönt. Och vi hänger ju själva i våra hängkylar. Så att,
och det visste inte jag om. Ja. Men måste det vara du som har skjutit det?
Ja, eller att det är skjutet av ett, om man är med ett jaktlag, så jag vet var det är skjutet. Och,
ah, okay.
Så att man har liksom hela processen med sig. Liksom.
Gäller det vildsvin också?
Nej.
Okay.
Det måste gå till veterinärbesiktigas. Så du måste gå igenom en sån anläggning. Vildsvin är ju väldigt känsligt för den tar åt sig så jäkla mycket smak av allting när du tar ur ett vildsvin. Och passar du inte helt rätt så ger det smak liksom till hela köttet. Liksom. Och det kan vara en bismak och så är det mycket att folk tycker att det är torrt. Men det är för att det är ingen kunskap. Det är det. Mm. Alltså brist på kunskap ligger egentligen bakom alla såna här konstiga missförstånd. Liksom.
Mm.
Men hanterar man det väl så är ju, alltså vildsvin är ju sjukt gott.
Vad är de vanligaste misstagen som människor gör i köket med vildsvin?
Att man kör det för länge och för hög temperatur.
Vad ska det ligga på?
Alltså i temperatur, jag skulle säga... Alltså det ska ju vara rosa liksom. Det ska ju vara...
Under 60?
Ja, definitivt.
Ja.
Definitivt. Jag skulle säga... Beroende på hur varmt man är i ugnen. Men säg att man kör i ugnen på 120 grader så har man en stek eller vad man nu kan göra. Eller en del styckdetalj av en stek. Så skulle jag köra den och bryna den först. Sen kör jag den kanske till 58.
Mm.
58 är en bra ättemperatur tycker jag på vildsvin. Beroende på vilken detalj det är. Men är det rent kött så är det, tycker jag det är svinbra så.
Mm.
Hela vildsvinet är ju faktiskt... extremt gott.
Och så temperaturen är liksom det viktigaste tycker du, om de som lyssnar här lagar mycket vildsvin och tycker att det ganska ofta är torrt och sådär.
Och så ska man inte tänka, alltså, det är så många som tänker på vildsvin eller vilt i allmänhet, så tänker de så här, om man nu ska komma på en rätt man ska göra så tänker man alltid vilt. Men man behöver inte göra det, för alltså allt vilt är ju det är kött, det är gott kött. Och vissa smakar mer vilt, vissa smakar mindre vilt. Och för mig smakar inte vildsvin vilt, utan du har en ganska tydlig, vad ska man säga, ja, men vildsvinsmak. Liksom. Mm. Det är en gris fast lite djupare smak.
Mm.
Och då ska man inte tänka så mycket på att, ja, men är det vilt så ska man alltid ha enbär eller...
Nej.
Du vet, utan tänk någonting annat. Tänk, vad är det bästa köttet man vet liksom? Är det en oxfilé? Ja, men vad brukar du göra med den? Inte brukar du ha massa enbär på den.
Mm.
Kanske ha massa vitlök, kanske rosmarin, du kanske har någonting annat. Eller du har din grillkrydda som du brukar blanda varje sommar liksom. Ja, men kör den då.
Mm.
Där tror jag många gör fel, att de hela tiden tror att ja, men nu ska jag göra något vilt.
Mm.
Någon vilt smak av någonting.
Mm.
Vi kör ju, speciellt i programmen, men också här på krogen, så gör vi är aldrig vilt utifrån att det är vilt.
Nej.
Utan vi använder det som ett fint kött som det är. Liksom, och ja, men, olika smaker. Och, sist hade vi dovhjort på menyn. Då hade vi, gjorde vi den rossini med anklev och en tryffelsky. Och,
gud vad trevligt.
Det är jättegott. Mm. Utan ett enda enbär.
Mm. Nej, men jag lagar mycket mat själv. Inte på din nivå såklart. Men jag gör precis så. Och jag pratade lite grann med Lubbe om det faktiskt. När vi hade diskussion om att jag har blivit så van nu vid viltsmaken. Att jag tänker inte på att det smakar vilt. Men någon gång då och då så händer det att jag köper kött i affären. Och då kan det vara liksom oxfilé eller en bit rostas eller något sånt där. Och nu, det smakar liksom ingenting. Alltså, speciellt inte sånt. Det är ju liksom lite det är inte hängmörat och sådär om man köper det på Ica. Men men viltköttet för mig har gjort att det är vanligt kött, alltså tamdjur då, inte smakar så mycket alls längre, tycker jag.
det stämmer ju.
Ja.
Nej, jag kör ju till och med köttfärssås hemma liksom, kör på vilt.
Ja.
Nej, men alltså, det är ju på något sätt, jag tycker man mår bättre när man äter mer vilt också. Vi äter ju i princip nästan bara vilt när vi äter kött hemma. Ja.
Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt, och just nu så sitter jag på JG Jakt i Göteborg, eller Sävedalen, en vapenbutik, och mitt emot mig så har jag Christian som är ägare till butiken.
Hallå.
Hur är läget?
Jo, det är bara bra.
Jag är superglad att vi har hittat det här samarbetet. Jag bor ju väldigt, väldigt nära, så för mig är detta den lokala i jaktbutiken. Men jag vet ju om att ni har ju ganska många kunder som kommer ganska långt ifrån, eller
hur? Jajamän, vi har kunder från hela landet kan man säga.
Och du har jobbat här sedan du var 14 år, va?
Jajamän, jag har jobbat här. Så var anställd först och så blev ägare sen där. Och jag har ägt butiken själv sedan 2015 här nu.
Och jag måste säga det är svårt för er att säga det själva, men jag tycker att den här jaktbutiken har något alldeles extra. Det sitter i väggarna på något sätt. Kunskapen och historiken känner man av. Det är ett otroligt intresse från er sida till service och till vapen och till allt runt omkring, känns som.
Ja, det kan jag säga, att vi lever ju andas jakt på många sätt. Alla som är här, de jagar. Vi har en fokus på jägaren som kund. Så att kunden ska få rätt produkter. Det är en viktig del för oss.
Och sen så måste jag också slå ett slag för er vapenavdelning och Stefan. Jag tror att jag kommer få möjlighet att prata med Stefan. Men ni alla är ju duktiga på vapen, men Stefan är ju något alldeles extra. Alltså.
Ja, framförallt old guns och sånt där. Och det är han ju väldigt, väldigt duktig på. Vi är ju även agenter för Holtz Auctioner i London. Där är ju Stefan till stor hjälp, tack vare att han är väldigt, väldigt känd just med antika och äldre vapen.
Och ni har ju en hel övervåning fylld med kläder, och sen så har ni en undervåning med alla möjliga typer av tillbehör och väldigt mycket vapen, både nya och begagnade.
Vi är stora på begagnat, det är vi, och även nytt naturligtvis också, men vi har en bredd i vårt sortiment och vi anpassa paketen efter våra kunder.
Och jag kan också tipsa er att även om ni inte ska köpa någonting, gå in och fråga frågor, för man får alltid hjälp. Jag vet inte hur många gånger jag har varit inne och fått massa hjälp och gått ut telefonen utan att ha köpt en pryl.
Ja, så kan det vara.
Ja.
Så, men vi finns ju här för att hjälpa.
Ja.
För att det ska bli bättre allt.
Nej, men jag kan rekommendera att ta en sväng förbi Göteborgsvägen i Sävedalen, strax utanför Göteborg, eller gå in på jgjakt.se eller kom.
Eller kom.
Tack för att jag fick prata med dig, Christian.
Tack själv.
Hur länge har du jagat?
Jag tror det är cirka 12 år.
Mm. Vad var det som gjorde att du ville börja med det?
Egentligen så var det nog att till slut så var det så att jag började, eller jag tog jägarutbildningen, vad säger man?
Jägarexamen.
Ja. För att jag ville, det var lockande att komma ut. Alltså jag jobbar sjukt mycket, vilket jag gör nu också. Men då kände jag så här, jag hade liksom ingen hobby. Och jag tyckte att det såg så jävla mysigt ut när man sitter vid lägerelden ute i skogen. Och lyssnar på de här gubbarnas skrönor liksom, om sina jaktstories och allting. Och grilla korv och bara vara liksom. Mm. Jag behövde det på något sätt. Men jag var ju väldigt anti-jakt. Och anti-vapen.
Varför då?
Nej, men jag vet inte, jag bara fick för mig att jägare var bara skjutglada idioter liksom.
Mm.
Och sen hade jag en bekant som var jägare som ringde mig en gång på krogen och frågade om jag var intresserad av att få lite kronhjort kött.
Mm.
Så ja, gärna, så det. Så kom man in med en hel kronhjort. Jag bara, oj, vad ska jag göra med den här liksom? En hel kronhjort, det är enormt liksom.
Mm.
Och så visade han hur man styckade upp den här. Okej, så här. Så började vi köra ut den här på menyn och gjorde massa olika grejer och testlagade liksom. Vi hade ju aldrig jobbat med kronhjort förut. Det var helt nytt. Och tyckte det var så sjukt gott och allting. Sen när den var klar och den var uppäten och såld, så ringde han. Jag kan ta en till faktiskt.
Mm.
Han bara, nej men vänta, det funkar liksom inte så. Det är inte säsong och man får inte skjuta. Vadå inte skjuta? Det finns ju hur mycket som helst i skogen liksom. Mm. Ja, men det funkar inte. Men jag kan förklara hur det ligger till. Så började jag förklara lite grann. Jag tyckte det började låta lite intressant. Och tänkte så här, men kan inte jag få följa med på en jakt någon gång? Alltså, jag vill inte skjuta, jag vill bara sitta med liksom, och se hur det går till. För att han fick upp intresset hos mig liksom, för hela jaktgrejen. Och då fixade han in mig på en sån här, man kunde ta jägarexamen. Så tänkte jag, men jag kör det här liksom. Men jag kommer aldrig vilja skjuta ett djur eller något sånt. Utan bara för att få vara med. Och så får man lära sig någonting. Jag gillar att läsa den här boken som man fick. Och ja, men det var instruktivt liksom och roligt. Jag älskar skog. Så allting gick som på räls liksom. Och sen så kom augusti 16, så var det liksom bockpremiär. Så skulle jag få gå ut på min första jakt då. Och 10 minuter in så har jag någonting prasslat bakom mig. Så kommer det bara ut en bock och ställer sig där. Och helt plötsligt så får man en sån här konstig känsla. Du kommer säkert också ihåg din första jakt. Och den är speciell, för jag kommer ihåg exakt allting. Och jag minns att min puls bara gick ner till ingenting. Alltså en sjuk vilopuls. Du vet, så bara dunk, dunk. Och helt tyst var man. Och så tänkte jag bara, man tänker inte så mycket, utan det blir nästan, det vart instinktivt. Så jag la upp bössan, tittade, väntade tills den skulle liksom lägga sig fin bredsida och sådär. Och bara skjuter av. Och så hoppar den till och går bakom en gran. Och då får jag ju liksom puls. För då tänker jag så här, nej. Första jag gör, skadeskjuter ett rådjur liksom, ett levande väsen. Och får sån ångest liksom. Och så bara anropa på radion att jag har skjutit på ett rådjur. Och jag vet inte om det ligger. För det hoppar bakom en gran. Då skulle jaktledaren komma dit och bara kika så att det låg ner liksom. Så att, de ville inte att jag klev ner från tornet, så att, fine. Kom han, gör tummen upp och det ligger. Och då blev det ju, det blev på något sätt, det blev en glädje liksom. Att jag hade lyckats göra det på rätt sätt liksom. Och sen samlades vi upp kring mitt torn, för det var det enda som sköts, just den såten. Och så skulle jaktledaren då ta det här djuret och släppa det till bilarna som låg där typ 600 meter därifrån. Och lägger en snara runt halsen på den och ska dra det här liksom i lera och skit och allting. Och jag bara, vad gör du? Nej, men vi ska bort till bilarna nu. Så, ja, men vänta, du kan inte bara släpa det så här. Så jag tar det här själv. Så jag gick och bar på det här rådjuret bort till bilarna. För att det var sån känsla liksom. Att men första djuret man dödar faktiskt. Då vill inte jag dra i smuts. Nej. Det kändes bara hemskt. Och det gjorde att jag blev verkligen biten för jakt. För att helt plötsligt så, alla de som man omgärdades med, som jagade. Jag har haft tur att alltid komma med väldigt fina människor liksom. Och jägare är ju de absolut bästa naturskötarna egentligen.
Verkligen.
Och jag hade ingen aning om det. Det var därför som jag, och det var okunskap, som med allt. Kan man inte så missförstår man och misstolkar. Så att det var ju min första jaktminne, och efter det så har det nog bara blivit mer och mer. Och det,
blir du fortfarande lugn i en skottsekvens?
Ja.
För där känner jag ju igen mig, det blir jag också. Eller inte alltid. Oftast blir jag det. Och de gånger jag inte blir det, så är det, då har jag för mycket orosmoment. Och då avstår jag skott. Men jag vet att för de första vilten för mig, då var jag tillsammans med en person. Alltså då hade jag liksom min jaktfarsa då. Som jag alltid hade med mig på något sätt. Men jag, liksom första gången jag själv fällde ett vilt, då fick jag puls. Men det var så skönt i början för mig att ha någon bredvid. Idag får jag inte den typen av puls. Utan ganska ofta så, precis som du, jag blir lugn och jag ser allting väldigt, väldigt klart och tydligt. Det är så otrolig närvaro.
Ja.
Jag kan inte hitta den någon annanstans.
Nej, man blir förvånad att man faktiskt kan ha sån närvaro. Ja. Närvaro är exakt det blir.
Får du ångest?
Ibland. Så får man lite ont i hjärtat.
För djurets skull eller?
Nej, men när man har skjutit, säg kid och get liksom, ligger bägge två, så känner man sig. Men samtidigt så är det ju så att vad man som jägare, så måste man ju också hålla efter liksom, och Det är så man får fina stammar, det är så man får fina djur och en bra stammar liksom. Mm. Så att det är på något sätt ett måste. Så jakten är inte bara pleasure.
Nej, verkligen inte. Och idag så har du jagat en hel del. Nu har du hållit på då i 12 år. Hur ofta jagar du idag?
Ja, vad kan det vara? Alla brukar räkna sina jaktdagar liksom, men jag kan väl ligga på kanske en 40, 50 jaktdagar tror jag.
Mm.
Det är ganska mycket.
Ja, verkligen. Hur ofta är du ute utan kamera i nyllet?
Nej, men det är nog hälften skulle jag nästan säga.
Mm. Det är ju coolt. Ja. För jag har ju pratat med ganska många som håller på med olika typer av liksom, jaktmedia. Då. Och ganska många säger ju att det de saknar mest egentligen. Det är ju att de nästan aldrig är ute utan kamera. Tycker du det är stor skillnad att vara ute på en jakt när du har en kameraman bredvid? Eller när du är där?
Ja, men jag tyckte det i början så tyckte jag att det var väldigt jobbigt att ha en kameraman med sig.
Mm.
För att det är ju... Det är ju så, när du är på jakt så ska du ju vara fokuserad på det du ska göra. Mm. Punkt liksom. Men har en kameraman med dig så ska du ju vara fokuserad på honom. Instruera honom vad han inte får göra, vad han ska filma. Hela tiden tänka på att, för jag ser mer än vad han ser eftersom jag är inne i det liksom. Mm. Och jag vill att han ska följa mina ögon hela tiden liksom. Men ta det här nu. Och då måste jag tänka på att jag måste förmedla hela tiden till honom. Plus att han filmar ju, så att jag kan ju... Alltså det kan ju vara såna här dumma misstag som man gör liksom, att jag kanske sitter med ett laddat vapen och har glömt att säkra den.
Mm.
För det har kommit djur precis och det är osäkrat och så ligger jag kvar med den för jag tror att någonting mer kan komma och så ligger den säkrad, vilket man aldrig ska göra egentligen. Sånt där får man ju kommentarer på.
Ja.
Så att alltså man tänker så himla mycket att man inte ska göra något misstag.
Ja. Mm.
Plus att man tänker på honom. Och det, i början så var ju det hemskt jobbigt. Så att, alltså det var ju flera gånger som alltså jag hade ju djur på mig. Liksom, men jag kunde inte skjuta.
Nej.
För att jag kände bara, men jag är inte trygg med det. Liksom. Så det avstod jag heller. Liksom. Mm. Så det blev ju alldeles mycket skott. Och det kan man ju se i början på vårt första år. Liksom, så jag sköt ju i princip ingenting. Men så fort kameramannen kanske var med Lubbe, då sköt jag.
Okay.
För då var liksom mer, då är jag mer trygg. Liksom. Ja. Numera så... Har man ju vant sig lite grann. Så att nu är inte det alls en issue. Liksom, utan nu vet jag liksom att jag fokuserar på mitt. Och han får vara fokuserad på sitt. Men sen så kollar jag på honom hela tiden. Bara, nu är det med. Liksom.
Mm.
Så att det är en vanlig sak också. Sen är jag mer van liksom, att ta en kamera kanske i köket. Mm. Där är jag mer bekväm. Liksom, för att då behöver inte jag tänka så mycket på vad jag gör.
Nej, exakt.
Så det är en helt annan grej. Men jag gillar ju att jaga själv också. Alltså jag älskar ju pyschjakt. Det är, det är så rogivande så att det är otroligt liksom.
Ja, jag med.
Och också att kunna liksom lägga sig ner i ett dike och man ser liksom en grupp eller man ser ett djur. Men liksom att bara liksom ta tid och titta i sitt fina sikte och kunna liksom bara njuta av ögonblicket att se ett levande djur som är liksom i sin miljö och bara ta det lugnt och du vet, äter eller solar som inte vet att jag är här. Mm. Och det är en helt underbar känsla. Så
det är faktiskt, pyrsch är ju också min favvo och sen så har jag helt snöat in på olika typer av fågeljakter nu. Men det är ju liksom en helt annan typ av jaktform. Men sen så kan jag verkligen uppskatta vakjakt, inte åteljakt så. Utan jag har haft och fått förmånen att jaga en hel del på riktigt dovtäta marker. Där vi egentligen inte haft så mycket pyrschjakt. Alltså att vi har smygit runt. Utan vi har suttit i torn och väntat på att skymningen kommer och djuren kommer ut. Det finns inte en hund i närheten, ingenting sånt. Och helt plötsligt bara, då
jag
dyker
det. Jag förstår lugnet
saker.
Liksom.
Jag älskar det.
Men jag klarar inte, jag skulle aldrig klara det.
Inte?
Nej, inte. Jag skulle få... Jag ska få panik av att sitta så länge, tror jag.
Ja, jag tycker det är helt magiskt.
Ja, jag förstår alltså, hela känslan över det. Och ibland så kan man nog känna så, men jag vet inte, vakjakt. Men däremot fågeljakt var du inne på.
Ja.
Det älskar jag. Jag är en fågelhund också, så att jag håller på att träna henne.
Ja, ja och det är ju en jaktkocker du har, eller hur?
Mm.
Hur går det där då?
Alltså, svinbra. Mm. Hon har sån instinkt, så att det... Alltså det är helt otroligt.
Mm.
Och de har ett speciellt... sätt att springa. De springer zigzag framför en. Ja. Och där sätter hon liksom på en gång. Och, ja. Numera så följer hon liksom mitt finger och mina kommandon. Alltså till punkt och pricka. Hon är fantastisk liten hund. Alltså, som har,
hur gammal är hon nu?
1 år.
Ah.
Så är fortfarande väldigt ung.
Men varit med ute på jakt?
Hon har varit med ute på jakt. Ja. Jag har skjutit lite fasaner för henne.
Ja.
Så att, det är jätteroligt. Och hon har ju liksom, sina föräldrar är ju såna riktiga champions. Kommer från Umeå. Mm. Hunters Guild. Gun Dogs, de heter. Alla deras hundar är ju så. Och det är så roligt och fascinerande att bara för att de är så duktiga så blir även deras valpar duktiga. Ja. Alltså att de har det.
Ja, det är så fräckt.
Så att första gången så hade jag ingen aning om... jag har aldrig haft en jakthund.
Mm.
Och så var jag hos en kille som tränar jakthundar på Gotland. Och så gick vi in i ett kaninhäng och så ville han bara se hur hon jobbade liksom. Mm. För det är ju vissa grejer man kollar efter, att nosen ska ligga i backen, man ska inte hoppa över gräs och allting, utan man ska liksom bara trycka nosen i botten och bara köra genom allt gräs liksom. Mm.
Som ett vildsvin.
Ja, precis. Ja. Och många hundar, de tar ju en easy way, och det är mycket lättare att hoppa upp liksom, och se var man är, så hoppar man runt där istället. Och det är helt fel.
Mm.
Och så vill han se hur hon funkar, och så sa han så här, ja men du ska försöka få henne att gå framför dig, alltså 3 meter åt höger, 3 meter åt vänster, och så ska ni gå genom hela det här fältet liksom, och söka av, och hon ska ha näsan i backen hela tiden. Jag bara, oj, hur ska jag, alltså det här har inte jag tränat henne med, jag visste inte, det här kommer aldrig funka liksom. Nej. Och så hade jag min visselpipa som jag ändå hade tränat henne med, så de vet att den lyssnar hon på, och så körde jag korta ljud liksom varje gång som jag ändrade riktning med fingret liksom. Mm. Och hon körde där. Och du vet, jag var så imponerad själv. Ja. Så jag liksom nästan så här kom av mig liksom. För att det var, alltså hon var så jäkla duktig första gången liksom. Så att efter det har jag bara, då kände jag så här, det här, alltså om inte jag kan få henne till en bra jakthund, så är det inte hundens fel, utan det är bara mitt fel.
Ja.
Så att jag har ju läst på hur mycket som helst och kör mycket träning med henne varje dag egentligen.
Vad roligt.
Ja, fantastiskt kul.
Vad är liksom dina tankar framåt med dig och hunden då? Vad heter hon?
Flinga.
Flinga.
Mm. Mm. Ja, men först så vill jag ju, nu har jag egentligen tränar jag bara fågel på henne, för jag vill få in nosen på fågel det första.
Mm.
Och sen så kommer jag lägga till lite småvilt och eventuellt rådjur också. Då.
Mm.
Jag jagar mycket på Gotland eftersom jag har ett hus där liksom, så att, och mark. Så att det är lättare för mig att åka dit och träna henne.
Mm.
Och därför så blir det liksom mycket fågel. För jag har mycket fågel runt husen. Och sen så blir det kanin, hare.
Alltså det är en dröm till vad. Du har det bra.
Ja, jag har det jättebra.
Ja.
Jag har det sjukt bra. Och det bästa är liksom, kan du förstå känslan som jag har? Du vet, man går ut med hunden och så går man ju runt våra marker och så har man en bössa på axeln och en liten visselpipa i munnen, och så går man bara strosa där liksom med stövlar och någon sliten gammal jacka liksom, och så går man runt. Och så trycker man upp en liten fasan som man skjuter, får en apport på den. Det är helt makalöst.
Jag blir liksom glad för din skull och samtidigt lite förbannad. För det är
romantiskt.
Ja, det där är så vackert alltså.
Men sen ska man komma ihåg,
har du någon sliten hatt också?
Nej, jag har en sliten luva, som heter det, sån här mössa.
Mm.
En sliten gammal hålig sak. En sån, det måste vara slitet.
Ja, jag vet.
För det är ingen som ser den där.
Nej.
Så man behöver inte vara snygg för någon. Utan man kan bara vara sig själv för en stund.
Fy fan vad vackert.
Ja, det är ganska härligt faktiskt.
Men har ni spelat in film där?
Ja. Jag tror första filmerna, någon av de första filmerna. Vi spelade in en kaninjakt där.
Okej. Okay. Har du mycket kanin på marken?
Nej, tack och lov.
Nej.
Inte en enda kanin har vi.
Nej, vad skönt.
Eller i somras hade jag 2 kaniner.
De kan väl göra precis hur mycket orena som helst?
Ja, det är hemskt. Så att jag är så glad att jag inte har det. Men däremot så finns det väldigt nära. Så man kan, om vill man gå ut och jaga, så finns det ju massa marker som man kan jaga kanin på.
Kör man iller då oftast? Eller är det bara...
Nej, inte alltid. Hund. Ofta så ligger de i snåren liksom och trycker, så där kan man trycka ut dem med hundar. Men iller också, vilket är en ganska rolig jaktform. Men där måste, man måste vara disciplinerad. För man står ju ganska många skyttar liksom runt hål. Mm. Och väldigt nära varandra. Så det gäller liksom att man litar på alla och att alla har koll liksom vad de gör. För att helt plötsligt så dyker det upp en. Det är som på Gröna Lund ibland. Liksom bara tutar upp en. Och så ska ju alla på den där liksom. Så att det är en rolig, fast det kräver disciplin liksom, när man gör en sån. Om den ska vara bra en sån jakt.
Mm.
Men det är kul.
Vi går tillbaka lite grann till matlagning, tänkte jag. Matlagning innefattar ju så mycket. I allt ifrån uppläggning till smaker och framförallt då hur man tar vara på allting från skottet egentligen och hela vägen fram till att man det är klart på tallriken. Om vi tar det i den ordningen som man gör det, så man börjar titta på passning och liknande, hur går dina tankar där? Passar ofta i skogen eller?
Är lite olika beroende på vad man jagar faktiskt. Det är alltid lättare att göra liksom ett slakteri. Men jag har en god vän som har massa fin jaktmark utanför Stallarholmen. Och han är expert på att passa djur. Fantastiskt duktig. Och han gör det ute i skogen. Och han har ju visat lite olika tekniker där i princip har inte ens en bloddroppe på fingrarna. Liksom. Allt är bara, det är så kliniskt, det är så snyggt gjort alltihopa. Mm. Och han har ju visat mig hur han gör. Det krävs ju träning när man kommer till hans nivå.
Mm.
Men just att göra på ett sånt sätt som man vet att det här funkar, det kan bli riktigt snyggt. Och så länge det är ett bra skott så får du inte heller massa vum och skit. Utan då är det ganska rent. Liksom.
Mm.
Och så har du liksom, i djuret så har du ju två fickor liksom, där du har liksom organen och så har du magen med vom och allting.
Mm.
Och de är ju separerade i djuret. Så att det, gör man på rätt sätt och vet om hur man ska göra så kan man ju få det här ganska rent och snyggt.
Mm.
Så att jag har börjat ta hans teknik, vilket är lite annorlunda.
Och, går du förklara supersnabbt och enkelt hur han gör? Eller hur du också gör nu då?
Ja, men en grej som man lärde mig var väldigt smart. Du, precis i anal öppningen så skär han ett litet snitt, stoppar in fingret så det blir som ett handtag, lillfingret.
Mm.
Så det blir som ett handtag, alltså som man håller i.
Jag börjar ångra mig att du frågar, men fortsätt.
Och sen skär man liksom runt.
Ja.
Och då,
det här gör du innan du öppnar buken?
Ja.
Ja.
Och då gör du så att du lösgör liksom hela den tarmen på en gång.
Ja.
Istället för att
du sota djuret först kan man säga. Ja.
Och sen öppnar man upp det och då har man ju liksom frigjort den här helt och hållet. Och sen öppnar du och då kan du igen, i princip dra ut allting. Och då, allting är liksom i ett paket, det håller ju bara ihop. Så du slipper liksom, du vet, som man brukar göra, både från strupen och där bak så drar man ju liksom.
Ja, visst.
Men lösgör man alltihop, då liksom bara öppna upp djuret och bara bort med det, så är det, och då är det helt rent.
Men jag tycker också att mage och de bitarna, att de sitter fast. Jag tycker man får slita så jävla hårt. Och ibland då in med kniv och grejer och sådär.
No.
Jag har aldrig varit liksom ren efteråt. Så kan
Nej, jag inte jag heller. Det kan jag ärligt säga. Jag är ganska blodig efteråt. Men ju mer man gör det, desto duktigare blir man ju på det.
Ja, det är klart.
Och du vet precis var det sitter. Så att det är inte många snitt som behövs för att få bort allting inuti. Mm. Liksom.
Och sen då, när du har du har flott djuret och du har liksom en djurkropp. Då hänger du i djuret. Hur gör du då?
Jag tar in det till krogen. Utan päls självklart, när det är flott. Men jag har inte så många sådana kylar som klarar av ett helt djur.
Nej.
Utan då brukar jag stycka ner det.
Mm-hmm.
Så att ofta så stycker jag det så att jag får dubbelstekar liksom. Så de sitter ihop precis i bäckenbenet.
Ja, alltså ett lår.
Ja, två lår sitter ihop.
Okej, okay, liksom.
Så man bara kapar rakt upp på ryggen. Och så tar man då hela sadeln som också hänger. Och framben och nacke då. Och så hänger de separat. För att alla de olika delarna kommer att hänga på lite olika sätt liksom, eller olika länge. Och vi har jag använder ju, jag vill inte ha så mycket luftfuktighet för jag vill gärna att det ska torka. Och det gör ju naturligtvis att det blir lite svinn, för man måste ju skala av den lite grann efteråt. Men jag tycker jag får ett bättre resultat. För då blir också köttet lite mer komprimerat. Och jag hänger ganska länge, upp till ibland 80 dygnsgrader. Och det man ska tänka på, första dygnet så ska ju vara ganska varmt. Då har man kanske på 10 grader. Och sakta så går man ner.
Ja, för att du inte vill chocka köttet.
Nej, precis. Ja. Sen går man ner till 4 grader. Så 4 grader hänger resten av tiden då. Och så börjar man räkna från 4 grader.
Alltså första dygnet räknar du inte ens med?
Nej.
Men då är det ju mycket mer än 80.
Ja. Processen börjar ju inte förrän nästa dag. Nej. Det är då du har liksom, det är då djuret börjar möras eller det börjar torka in på komprimerat kött, vätskeförlusten och allt det där. Ja. Första dygnet är ju svinviktigt att man gör rätt. Mm. För gör man fel så kan man faktiskt få ett vilt som kan vara sekt ibland.
Ja.
Eller hårt. Och då är det oftast för att då har man chockat djuret för mycket första dygnet liksom.
Du har hängt in det direkt i för kallt.
Ja, och det är det som inte är roligt. Det är därför jag alltid säger att allting är egenskjutet och jag vill. Jag köper aldrig vilt från våra leverantörer till exempel. Nej. För jag vet inte, det kommer till en central någonstans. Man vet inte hur det är skjutet, man vet inte liksom hur det är styckat, hur det är hängt, vad det är för ålder. Man vet ingenting om djuret. Men när man skjuter det själv så vet man också vad det är för någonting. Och genom att du alltid har koll på det så vet du också att nu är det som bäst. För då blir det verkligen ditt lyxkött. Ett sånt kött som har hängt, det har liksom hängt så pass länge som man vill. Man styckar ut och lägger en vaktpåse. Men då pratar vi en riktig vaktmaskin. Inte en sån som skapar ett vakuum. Inte en sån som suger ut luften bara. Utan en riktig vaktmaskin. Sån som man har hemma.
En sån har ju jag. Som suger ut luften.
Det är inte vakt utan du suger ut luften. Utan vakuummaskin skapar ju ett vakuum. Vilket gör att ingenting finns där inne. Och då håller du kommer ju aldrig få en frysskada på en sån påse. Så att det är ju sådana restauranger har det, slaktare har det. Så det är en riktig grej.
Ni ser ju inte mig, men jag ser ut som ett frågetecken här. Hur funkar en sån maskin? Jag vill ju ha en sån maskin.
Ja, det är bara att köpa.
Och de kostar liksom 75 000?
Nej, ja, det finns... Säg att den kostar från 25 uppåt kanske.
Nu vill jag inte ha en sån maskin längre. Men en sån som suger ut luften som jag har är ju kanonbra, känner jag just nu.
Ja, du känner att den är precis det du behöver.
Ja, verkligen.
Ja, men jag kan säga, en riktig vaktmaskin är ju... Alltså, den är inte att underskatta. Det är väldigt roligt. Man kan göra så mycket med dem. Och de vaktpåsarna går ju att koka med. Alltså, du kan ju... Om du vill göra en sous-vide-matlagning eller... Men det ska man inte göra med vilt, tycker jag.
Sous-vide?
Ja.
Aha, det gör jag hela tiden.
Nej, jag tycker det...
Men inte fina detaljer?
Nej, jag tycker ingen detalj.
Nej, okej.
För jag tycker att det dödar köttet på något sätt. Jag vill ha lite saft som rinner ut och ska vara levande. Liksom. Eller kännas, du förstår vad jag menar.
Jag fattar.
Nystekt känsla.
Finns det någon sån här regel att så här, ju mörare desto mindre behöver det hänga? Eller kan man utgå från något sånt?
Ja, men till exempel sadlar hänger inte jag alls lika länge som jag gör med stekarna.
Nej. Och stekarna är kallar man bara låren för stekarna eller även frambogen stek?
Nej, det är bara låren.
Låren, ja.
Och sen är det bogen. Och bogen hänger vi inte heller lika länge. Den hänger ungefär lika länge som ryggen då, sadeln. För på alla bogar så... Antingen tar man ut bogsteken liksom, och den kan man använda. Den är jättegod och mörfin. Eller så brukar i princip allting gå till att vi konfiterar. Så vi saltar dem med grovsalt i 4-5 timmar. Beroende på storlek på bogarna. Och sen så sköljer vi av det där och lägger i en plåt med massa goda örter och krossad vitlök. Och sen går vi på med olivolja. Upp till hälften ungefär utav
och så ni konfiterar i olja.
Och sen så täcker vi det där med plastfilm eller folie. Och så kör vi det där i ugnen på låg temperatur. Tills benet går liksom att knixa till och bara dra ut. Så att det är helt... Och sen tar man det där köttet och bara antingen händerna eller liksom en stekspade. Bara trycker isär det så det öppnas upp. Saltpeppar och så rostar man av det där lite grann i salamandern. Alltså så här överugnsvärme. Och sen på med lite sky så har man det till köttet. Så har man liksom, då får man liksom dels konfiterad bog och så får man då en fin detalj då, antingen från steken eller från ryggen. Som man tranchar över liksom, så att man får alltså, lite av allting.
Jag är så jävla hungrig nu.
Ja, men det är väldigt gott.
Faktiskt. Ja, det låter helt sinnessjukt.
Och det där gör jag på alla djur. Bogarna.
Men alltså, konfiterar du i smör ibland?
Nej, aldrig. Nej. För jag vill ha så rent som möjligt. För det
olivolja tar inte för mycket smak.
Du måste ha en ganska mild olivolja.
Ja.
Men olivoljan tillsammans, för jag har så mycket krossat svartpeppar i. Det är vitlök, det är rosmarin, det är ibland salvia och timjan och sådär. Men den skyn, för det blir ett litet vätsketapp längst i botten.
Mm.
Och det blir som en sky som är lågtempstillagad. Mm. Om du tänker liksom att alltså det blir nästan som ett te.
Mm.
Men som är det så sjukt aromatiskt. Så det kanske är typ en halv centimeter i plåten under oljan. Så tar man bort all olja och så har du kvar bara den här lilla skyn. Och den är så...
Ja, för det skiktar ju så.
Ja, och det är så jäkla gott.
Och det gör du efter att ha pressat köttet. Ja. Så du pressar köttet i oljan.
Mm.
Låter det kanske bli... Vilken temperatur kör du när du konfiterar?
Jag kör på... nu låter jag nördig. Men mellan 96 och 111 grader.
Ja.
Konstigt. Fråga mig inte varför.
Nej, okay. Men 95 skulle aldrig falla det in.
Nej, det skulle
aldrig... Jag förstår det.
Men det
då blir det riktigt dåligt.
Jag har alltid gjort... under hela min karriär så har jag alltid haft ugnen... På varmluft har jag alltid kört den på 96 grader. Och när jag har ångat fisk så har jag alltid kört på 76 grader.
Mm.
Också konstigt. Varför inte 75?
Mm.
Men jag vet inte. Det är någon sån här, och jag kan inte göra någon annan temperatur. Det måste vara det.
Och då är det boga. Och det här har du gjort med oavsett vilt eller?
Ja, jag har gjort allt från mufflon till rådjur till hare till allting.
Och då blir det nästan som en alltså pulled pork, pulled så. Och då använder du det ibland, har du gjort lasagne på det till exempel? Det känns ju som det borde vara gott.
Nej, men pasta, ja men typ ravioli har vi faktiskt gjort med det där. Nu har vi faktiskt en sån på, eller vi hade en sån på vildsvin, gjorde vi lökar. Om du tänker att du tar så här stora silverlökar.
Ja.
Och så grillar man dem, man delar med hälften uppifrån ner, från toppen ner till roten. Och så grillar man dem på snittytan, svinhårt, nästan svart.
Ja.
Och sen bakar man dem där så att de är helt mjuka.
Ja.
Låter man dem vila, sen tar man liksom varje löklamell, eller säger man?
Ja,
lager. Och med vildsvinet då så gjorde vi så här och sen så rev vi ner det här i en kastrull. Och så monterar man i massa smörkokt lök under värme då. Och lite hackad persilja och tryffel. Och en liten klick smör i. Och så att det blir liksom, det blir så här ljust och fint. Och det här köttet är ju så här aromatiskt.
Ja,
så att det har ju så mycket smak. Så fyller man de här lökskalen då, eller löklamellerna.
Ja.
Och viker ihop så det ser ut som en avlång lök. Och då kör man en liten tryffelsky på det. Det var väldigt gott. Nu har vi den på Linderöds gris faktiskt. Det smakar också väldigt gott. Men det är inte alls samma känsla som med vildsvinet. För den får ju mer punch, mer djup i sin smak. Men då använder man just den här lilla skyn som blir i botten på plåten. Den har man liksom bara spä lite grann. För det är som en, det är som ett koncentrat liksom av smaker.
För fan vad jag ska testa detta. Åh. Alltså jag är så, jag brukar inte svära på det, men nu kan jag liksom inte, nu är jag bara mig själv. Och i en väldigt hungrig version av mig själv. Och jag tror att de som lyssnar är precis lika hungriga. Jag själv brukar inte längre tillaga hela lår. Alltså då alla detaljer. Ytterlår, innanlår, fransyska, rostbiff och rulle är det som sitter där va? På grund av att jag gärna tar... jag vill göra tartar på innanlåret. Det känns lite som en skymf mot en sån bra detalj. Och köra den som en bara stek.
Mm.
Men brukar du... Hur gör du?
Jag stycker... Låren stycker jag alltid ut anatomiskt. Så att jag plockar ut alla delar. Liksom, och putsar dem för sig. För de är... Jag tycker alla är så pass fina så att de går att... Att liksom bryna och köra på låg tempo och servera som filé egentligen. Liksom.
Och även ytterlåret?
Även ytterlåret.
Ja.
Så länge det är hängt på det sättet som vi gör så funkar det alldeles utmärkt. Liksom. Ja.
Nu tänker jag att vi går ner i frysboxen.
Mm.
Är det okej?
Mm.
Det här avsnittet är även sponsrat av Swarovski Optik och det är jag jätteglad för. Jag gillar verkligen varumärket Swarovski och jag älskar deras produkter som för mig verkligen står för kvalitet. När jag började jaga så fick jag tips av i princip alla jag pratade med att lägg fokus på optiken. Och det har jag gjort också. Eller jag lyssnade inte direkt så då köpte jag ett ganska billigt sikte. Och sen upptäckte jag ganska snart att jag satt där på kvällarna och såg ingenting i skymning. Men sen så skaffade jag ett Z6 från Swarovski och då blev det liksom, ja men då spelar man en helt annan liga helt plötsligt. Man ser mycket bättre oavsett om det är motljus eller om det är mörkt eller liknande. Det är en otrolig skillnad och ger mig både säkerhet och trygghet som jägare. Idag jagar jag med ett Z8i 2,3 till 18 gångers förstoring. Och det tänkte jag passa på att prata lite om. För nu har jag haft med mig det på diverse jakter. Bland annat när jag var i Polen förra veckan och jagade råbock och vildsvin. Och jag har inte haft 18 gångers förstoring innan, men jag upptäckte ganska snabbt att det verkligen finns en funktion med att kunna dra upp så mycket för mig. Inte i själva skottögonblicket utan mer för att kunna identifiera djur, könsbestämma djur på flera hundra meters håll eller att kunna se hornuppsättningar på lite närmare håll och så liknande. Och 2,3 funkar alldeles utmärkt på drevjakt för mig. Sen så finns det ju massa olika varianter. Bland annat har de ju drevjaktsikte i 1-8 och då är det en ren etta. Det är inte 1,1 eller liknande utan det är en ren etta vilket gör att när man tittar i det med båda ögonen öppna så känns det extremt naturligt. En annan fördel med Z8i är ju då möjligheten att sätta på ett Swarovski BTF, Ballistic Turret Flex. Vilket då är ett ballistikhjälpmedel som gör att du kan förinställa med din ammunition hur många klick och med olika markeringar och på olika avstånd. Det kan du sätta både ovanpå siktet för att kunna justera siktet vertikalt men också på sidan av siktet för att kunna justera för eventuell vind och liknande. Jag är supernöjd med siktet. Jag har varit det tidigare med sexan också. Och jag kan varmt rekommendera Swarovskis produkter.
Mina damer och herrar, det är dags för I frysboxen med Daniel.
Och då, den första paketet jag tar upp här, det är färs från mufflon.
Det är sjukt gott.
Mm.
Alltså mufflon. Jag hade faktiskt, jag sköt mufflon förra året, första stycken, och då gjorde jag stycka ut alltihopa och sen blev det lite paryrer liksom. Som man,
vad sa du, paryrer?
Ja, alltså putset, alltså det som inte är köttbitar.
Ah, okay,
ah. Så det malde jag ner. Det blev en ganska härligt fet färs. Och de, alltså man gör hamburgare på dem.
Ah.
Det är ju så sjukt gott, men inga, man får inte ha någon smaksättning alls i den.
Nej.
Utan det som är så gott är att egentligen bara pressa till hamburgare,
ja.
Och så kryddar man på liksom, ordentligt med kryddor på.
Ah.
Mycket salt och peppar och sen kanske när man grillar dem eller steker dem så pensla på lite vitlök eller krossa en vitlök i stekpannan eller ja. Vad man bestämmer att göra. Och det här fettet som bara liksom smälter så till slut så grillas eller så steks det i sitt eget fett.
Mm.
Det är ju så sjukt gott att just smaksätta. Så när man kör i panna, i med mycket vitlök och örter i den och så det sista man gör så där man sked och så bara drar man det här på köttet och så lite på brödet också.
Fint.
Innan man rostar in det. Eller bolognese, alltså köttfärssås, är ju också makalöst gott på mufflon.
Mm.
För det har en rätt speciell lammsmak. Det är liksom en blandning mellan nästan rådjur och lamm.
Mm.
Så det har så mycket smak och god smak liksom.
Mm.
Det blir aldrig för mycket. Utan
och
det,
hur gör du den bolognesen?
Morot, selleri, lök, charlottenlök och vitlök i små tärningar. Viktigt att det är små tärningar. Mm. Alla ska vara lika stora. Alltså alla olika grönsaker. Och så sorterar man det här i olivolja på låg temperatur. Väldigt låg temperatur. Tills grönsakerna börjar bli mjuka. Och då går jag alltid med chili. Tar kanske två piri-piri som man skivar extremt tunt bara i där.
Exakt lika.
Exakt lika måste det vara. Ja, men det är viktigt när man lagar mat.
Ja.
Och sen får du ligga där och då brukar jag liksom stänga av gasen och på igen och stänga av. För det får absolut inte ha färg.
Nej.
Och chilien får absolut inte liksom tillaga så att den blir rostad på något sätt. Utan den ska liksom egentligen bara ligga där och puttra så att vätskan från chilien försvinner. Så att det bara är kvar med små ringarna. Sen ökar jag på temperaturen så går jag in med färsen sakta, sakta, sakta så att man får liksom så att all färs liksom blir tillagad. Och sen så kör jag rödvin på. Nästan så det täcker. Och bara kokar ihop det där så att det går nästan ner till botten. Liksom. Sen går jag i med lite lite buljong eller sky som jag har. Man gör väl alltid egen buljong, eller hur?
Självklart.
Ja, alltid. Bra. Lite sånt. Kokar upp det, sen går man i med lite tomater. Sen är det så att det är väldigt gott att hacka i lite lever i också.
Från?
Ja, från
muffran.
Ja. Jättegott.
Och den slänger du ihop med grönsakerna? Eller med?
Nej, den slänger jag i efterköttet.
Okej, men du steker den fortfarande? Nej,
utan den går bara i efteråt. Den kokas liksom sönder i allt det.
Ah.
Det blir faktiskt gott.
Fasanbröst?
Ett bra tips som faktiskt alltid blir väldigt, väldigt gott och saftigt. Det är att man tar bort skinnet. Putsar liksom så att det är helt snyggt och rent. Man kan göra på två olika sätt. Antingen bröst utan ben eller kör man hela skölden med brösten på benet liksom på skölden men utan skinn. Men vi tar det här, det är enklare det här utan skrov liksom.
Så ligger mina
bröst. Så tar du vitlök, timjan, rosmarin, ett lagerblad. Krossar vitlöken ordentligt och liksom gnuggar liksom örterna så att de avger mer smak. Liksom. Lägger det i botten på en liten panna eller en liten ugnsform. Och så smälter du smör. Och så häller du över den här så att det täcker. Och så kör du in den här i ugn på, nu säger jag 96 grader, men säg 90 grader eller 100 grader.
Helt crazy.
Mellan 90 och 100, jag vet. Och så kör upp den här till, var vi la den på? Jag tror det var 62 eller 64 grader. Och så tar du ut den, låter den vila i smöret, bara typ 5.
Hur mycket smör har du då?
Alltså så att det täcker.
Det täcker?
Ja. Sen lyfter man upp den här efter 5-10 minuter.
Kan man säga att den är konfiterad då?
Ja, men den är tillagad i fett, men... Men den är inte konfiterad i den bemärkelsen att man kokar sönder. För det gör man oftast ingen konfit. Så den är tillagad i fett. Liksom, fast den kommer ju vara lätt rosa. Liksom. Och så tar man upp den här och tranchar den här. Och den smaken som du får då är ju makalös. Men innan du serverar så måste du ha mycket svartpeppar på. Och salt. Och så äter du den så.
Världsklass. Det här låter ju faktiskt ganska enkelt också.
Ja.
Alltså det här kan ju de flesta göra.
Absolut. Hemma.
Och kul att höra att du använder smör också, att det inte bara är olivolja.
Nej, det är smör också.
Gött, då går vi vidare på nästa. Och här är det ett rådjurslår med ben. Alltså det är liksom från, ja men det är hela låret.
Då är det många människor som ska äta den.
Jag ska ha 12 pers på middag.
Ja.
Nej, inte 12, det kommer inte räcka till. Men vi är 8 personer.
Hade jag haft det där hemma så hade jag nog... Först hade jag saltat det med grovsalt. Jag hade tagit grovsalt. Och så i grovsaltet så hade jag haft goda örter och kanske lite vitlök. Och så du vet, du tar händerna rakt ner i saltet så gnuggar du örterna så att de liksom, det nästan blir grönt där utav alla örter. Så tar du det saltet och så nästan som du tvagar. Du vet, du slipar in det här liksom, saltet in i köttet. Så att man nästan som man tvättar liksom med det här så får ligga med massor med salt.
Ser lite arg ut samtidigt.
Ja, man ska vara lite tydlig när man gör det liksom. Ja, aggressiv. Ja. Det är alltid bra. Och sen får det ligga i rumstemperatur i säg mellan 4 och 6 timmar.
Ja.
Och då kommer det börja vattna sig lite grann.
Mm.
Och du rimmar det också lite, vilket är positivt. Och sen ska jag bara skrapa bort allt det där och kanske skölja det jättehastigt. Man vill inte skölja bort allt salt. Liksom.
Men låt ligga med, den är nästan täckt av salt.
Ja. Och sen så skulle jag hetta upp olja typ en rapsolja. Sen skulle jag ta en slev, när den här var varm, så att den ligger på 180-190 grader kanske.
Mm.
Friteringstemperatur.
Ja.
Så skulle jag då hålla högst upp i den här steken.
Mm.
Och så skulle jag ta den här skopan och så häller jag kokande het olja på den runt omkring, överallt. Så att man kan säga att man steker den liksom i luften. Så att du får en jämn stekyta. För ska du steka den här, det är få gånger man har en så stor stekpanna så att en hel stek går i liksom.
Slevstekt rådjur.
En slevstekt hängande.
Det är fint på menyn, ja. Slevstekt rådjur.
Slevstekt. Och det blir jäkligt gott faktiskt, för du får en jämn yta på den.
Men vad håller du på sådär tills den är genomstekt?
Nej, utan tills den får färg.
Stå i timmar. Ah, okay, då färg. Jag.
Sen drar jag in den i ugnen på låg temperatur. Ja, men 90-100. Och så kör jag den. När du kör den på så låg temperatur så kommer det ta lång tid. Och då måste den måste ju gå in till benet, så att benet måste ju också bli varmt. Men fördelen när du gör det på ben blir att det blir så sjukt saftigt. Och du får inte, när du också steker så här med en sleva på, så får du inte den här gråa kanten som du vet när du steker i panna, så steker du lite för länge. Och den gråa kanten blir alltid supertorr. I det här fallet så kommer allting bli jämnrosa liksom. Och det är det som är lite gott. Och det är ganska nice liksom på en middag, 12 gubbar liksom. Ja, men upp på ett stort silverfat så är det bara en stor stek liksom.
Slevstek tror jag. Fy fan vad gott. Bra, då går vi vidare. Och här har vi ju liksom en superfin detalj. Innanlår från kron. Det är jag och min fru som ska äta.
Ja, den där är det, men ja, en sån bit är ju väldigt fin. Den vill man ju nästan bara äta som den är liksom. Inget tillbehör till.
Ingen tillagning ens.
Nej, alltså. Jo, jag skulle göra så här. Jag skulle lägga upp den på skärbrädan. Putsa den helt ren, men den kanske är putsad.
Ja, det är jag duktig på.
Bra, så inte en hinna ingenting. Liksom, helt ren ska jag vara. Och så, du vet, som när man skär sushi. Så skär man ju liksom mot handen så här. Skära sådana skivor mot fibrerna. Alltså supertunna. Och så, då har man ju massa skivor. Och de liksom lägger man lite slarvigt upp på en tallrik. Man täcker hela tallriken med kött.
Och då, du kanske inte ens tinar den helt innan du börjar skära i den, eller?
Nej, det är ju lättare då.
Ja.
Absolut. Men men gör så då. Semifryst.
Ja.
Semitinad. Så att det bara är liksom det här vackra röda köttet där. Ja. Sen går du på med lite salt. Lite svartpeppar, nymalen. Och så går du och köper 4 ostron. Slänger ner dem i en mixer. Och så mixar du dem med lite salt till en slät puré. Och sen så går du i med en ganska smaklös olja. Typ en rapsolja liksom. Tills det blir majonnäs. Och den kommer bli en ganska lös, härlig, krämig majonnäs-grej då.
Som smakar. Behöver ingen ägg eller?
Nej, ingen ägg. Du har så mycket fett i ostronen också. Speciellt nu. Man tar man inte större ostron också. Eller gärna sådana här gigas från västkusten.
De gillade lubbe.
Ja, de är svingoda. Och så kör man, tar man den här krämen och så ripplar man över det här köttet.
Ostronmajonnäs alltså.
Ostronmajonnäs. Och sen det sista du gör så tar du lite bröd. Vitt bröd eller brioche som du bara rostar. Alltså rostar i ugnen så att det blir helt genomrostat och krispigt liksom, som en skorpa. Så tar du det och så bara trycker det i fingrarna och bara smular över lite utav det. Alltså det är så gott. Och det finns en anledning till varför den kombon funkar så jäkla bra. Och det är så att i vilt så finns det, så du har ju mycket mineraltoner. Och du har en naturlig sälta i det köttet liksom. Och samma mineraltoner hittar du liksom i ostron, för i havet liksom, det är sältan därifrån. Så tillsammans så blir det en sån jäkla bra kombo. Och just brytningen med de här rostade brödsmulorna som ger den här liten brödtonerna liksom, är ju så jäkla härlig kontrast.
Det här låter alldeles fantastiskt. Jag själv gillar ju väldigt mycket ostronsmaken, men jag är inte helt fan av konsistensen.
Därför blir det här bra.
Så därför blir detta magiskt, för konsistensen av majonnäs. Den är liksom, den är det för mycket. Då fortsätter vi. Jag har en hel grågås.
Spännande. Är det med skinn på?
Ja, jag fjädrar och allting.
Alltså, första hand så är det alltid brösten. som man tittar på. Är de inte sönderskjutna så är det fantastiskt.
Mm.
Och det är de man vill ha. Så de som är snyggast skjutna, de tar jag hela liksom. Och ja, man hänger och sen så plockar jag liksom. Så det får, för skinnet är jättegott.
Mm.
Det är där mycket smak sitter och fettet framförallt liksom. Mm. Speciellt om man skjuter sent på säsongen liksom.
Mm.
Så att då vill man gärna ha kvar. Vad ska man göra med den då?
Slevstekt.
Slevstekt. Ja, men faktiskt så är det just slevstekt. Det har blivit en benämning, ganska roligt.
Det är bra.
Jag har inte tänkt på. Men det funkar jättebra på helfågel. Speciellt feta fågel. Men vad jag nog skulle göra är att jag skulle nog marinera den i vit soja. Kan man hitta vit soja, det är inte ljus soja, utan vit soja är en helt annan typ av soja som är faktiskt ser ut som ljust te liksom.
Mm.
Har extremt mycket så här umami smak och nästan lite svamptoner i sig liksom. Nästan smakar lite shiitake liksom. Jag skulle marinera ner i det i en påse liksom. När ni
hela fågeln plockad.
Över natten, så får ligga där. Sen så kokar jag upp en lag på vatten, vit soja och lite vinäger i. Eller ganska mycket vinäger. Så tar jag de här fåglarna och så öser jag dem med kokande lag då. Så att skinnet drar ihop sig lite grann. Och sen så kör jag in den i kylen så får de hänga ett dygn. Och nästa dygn så gör jag likadant. Häller på den här lagen, kokande. Och så får den torka. Så hänger den så i allt ifrån en vecka, säg 7-10 dagar. Och till slut så blir fågeln helt gyllene.
Men den
är rå liksom.
Men det här gör du, det kan du inte göra på en
mörad då.
Utan då gör du det som från inte början, har mörats liksom.
Ja. Så direkt
så efter du mörar skott. Och halvtillagar samtidigt liksom.
Den tillagas ingenting.
Ah, okay.
För den är helt iskall när man gör det här. Och det är därför man gör det liksom, man häller på den här vätskan. För då hinner den inte tillagas. Så du kan aldrig doppa den i vätskan. För då kommer du få en tillagning på den.
Okay.
Så att här har du ju luft hela tiden. Liksom.
Ja.
Men då får du en sån sjukt härlig smak i hela ankan.
Mm.
Och sen så går man på, när det här är klart då, efter så pass många dagar som man gjort det. Så i det här fallet, så nu är den här fryst. Eller den tinad och vi marinerar den till imorgon. Och då tar vi upp den här. Och vi tar bort låren. De konfiterar vi. Och då kan man gärna köra lite asiatiska smaker i oljan. Alltså, det kan vara lite så här, krossad koriander, färsk koriander, lite korianderfrön. Det kan vara vitlök, kanske lite citrongräs, lite limeblad. Så man får in liksom lite av de här härliga smakerna. Konfiterar dem så att de är liksom, helt klara. Du drar bort benen och så plockar man ner köttet liksom, i bitar. Och sen så klipper du då har du brösten kvar på skölden. Så klipper du bort ryggen och se till så att det bara är skölden och brösten kvar. Och så tar du en tång eller någonting och så slevsteker du den bara på skinnsidan. Och så in i ugnen. Och där kör du 90-100 grader till en innertemperatur utav 57-58 ska jag säga. Och så tar du ut den, så låter den bara vila 10-15 minuter. Sen tar du bort brösten. Lägger på en plåt, så värmer på det där med överugnsvärme så att det verkligen krispar till skinnet ordentligt. Och sen slicer du upp där och så lite salt och härligt till. Och så tar du då konfin på låren. Samma sak där, blir det en lite sky i botten. Den ser till att ta tag i och på de här bitarna av anklåren då, så häller du på den här skyn. Och så lite olja, salt, peppar. Och så äter du det tillsammans med liksom den här fint trancherade gåsen på. Och något gott tillbör till. Men det är väldigt gott.
Alltså,
och du får det där krispiga.
Alltså, det låter så gott så det, jag vet inte om jag ska ta vägen.
Det bästa med konfit är att du kan bara slänga in det i ugnen. Och sen kan du göra någonting annat i 4 timmar eller 3 timmar. Så att det sköter sig själv. Du kan inte
men
göra
vad ska man ha? Alltså, om man har ett helt bläck med... ska man ha olivolja? Fan, det är ju 500 spänn olja liksom.
Ja, men du får ju använda bläck eller plåtar som är liksom ämnade för den lilla detaljen som du har. Så att man behöver inte ta jättestort för en liten bröst. Eller
vad nu. Kan man återanvända olja?
Ja. Sida den och så kör man upp petflaskor.
Okej. Okay. Vi avslutar med en. Och det är lår från hare som inte heller är urbenat. Vad tycker du ska göra med dem? Jag tycker ju hare är gott.
Jag älskar hare. Men jag skulle nog bräsera dem. Alltså man bryner dem hårt med smör och lite olja så att du verkligen får liksom mycket smektoner.
Smektoner.
Och sen lite grönsaker där i. Och sen på med rödvin och sky och så får du det liksom långsamt puttra. Sen när den här är klar.
Mm.
Den ska ju vara så pass klar.
Då är den fortfarande hel.
Ja, helt lår liksom. Då ska den vara. Den får inte vara så att den faller isär.
Ja, okay.
Men den ska ju vara så att den är mör ändå liksom. Mm. Lyfter upp den där. Silar såsen som har blivit. Och så kokar den ner den här såsen. Sen blir ganska tjock.
Mm.
Den ska vara liksom. Men ganska tjock och tät liksom. Och sen smakar du upp den här med lite vinäger.
Mm.
Och vad man kan göra också. Det är att om man inte vill reducera ner den här så mycket. Då kan man gå ner med precis det sista man gör innan när den är helt klar.
Mm.
Så tar man lite anklever. Så man slänger i klickar av anklever. Och så bara vispar man igenom den här. Så den blir liksom, då får du lite ankleverton i den här. Mm. Också en sån klassisk grej som man gör just till hare. Och sen, och då blir den så här tjock och härlig.
Mm.
Och så lägger du upp den på tallrik och så bara napperar. Så du slår över den här såsen så det verkligen bara limmar.
Napera.
Det är att slå över.
Ah, okay. Ja.
Och då blir det, liksom, det blir helt glansigt lår. Jag tänker liksom ungefär som man doppar det i en tjock kräm. Liksom. Ah. Så.
Och så serverar
och
så den.
Och,
så...
och en puré till liksom.
Och så lägger du fram, för det här måste ju räcka för två.
Ja.
Eller käkar man ett lår själv? Det kanske man gör.
Nej, två per käkar det. Ja. Men man vill ju ha den här mustigheten och just smaken från hare är ju jäkligt gott. Speciellt när du gör på ben.
Tack snälla Daniel för den här,
tack själv.
Den här listan. Och tack för att du ville ta tid och prata med mig också.
Det var roligt.
Vad har du framöver? Har du någonting? Jag menar, nu har du liksom då hus och mark på Gotland. Du har en fin jaktkocker, en flinga som du spatserar med och skjuter någon fasan för då och då. Du ska öppna en ny krog. Du har en väldigt fin krog. Du jagar när du vill. Du är med lite på YouTube. Med lite poddar. Vad har du mer?
YouTube-kanalen har ju faktiskt det har bara blivit roligare och roligare.
Mm.
Två år har gått och jag tycker att vi blir bättre och jag tycker att vi hittar på roligare saker. Nu är det ju pandemi vilket gör att vi kanske inte kan åka utomlands lika mycket som vi kanske hade hoppats på. Så då blir det istället mycket, mycket jakter i Sverige. Vi har varit uppe i Norrland, vi har varit nere...
Hur var det att jaga ripa förresten?
Det var fantastiskt.
Mm.
Det var en sån jakt som jag har drömt om du vet, så här, drömjakten. Det har alltid varit ripjakt på fjället.
Mm.
Så fick jag göra den för 2 år sedan och nu har jag hunnit med 3 stycken ripjakter. Och det är en naturupplevelse som man blir helt varm i hjärtat liksom, när man bara tänker på det och står där och man skidar kanske i vad kan det vara, mellan 5 och 9 mil liksom, drar man liksom iväg på 2 dagar åtminstone och bara det här lugnet och den här klarblå himlen vilket det faktiskt har varit alla 3 tillfällen vilket är helt sjukt att vi har prickat in liksom de dagarna också. Det är helt underbart. Mm. Det är sån verklighetsflykt så att det finns inte.
Mm.
Så att och den jakten kommer jag nog göra varje år. Men sen jag har aldrig gjort en höstjakt så det skulle jag göra, alltså ripa på hösten.
Mm.
Sen har vi ju vi har en hel del jakter inbokade nu. Både jag och Dubbe, så det skulle bli jättekul.
Mm.
Och mycket mat
har
vi också. Och lite andra typer av filmer som vi också gör. Han har gjort jakttorn.
När han låste fast sig.
Ja, precis. Ja. Och vi
hoppar i en kamera, va?
Gör lite slip, hur man slipar knivar och lite sådana grejer också. Så att, och nu är det ju så här, det är ju en tråkig säsong liksom för alla jägare. För att många är liksom låst in bössan i skåpet liksom och...
Mm.
Nu är det andra grejer man ska göra istället. Så att,
Det finns ju massa saker. Och nu kommer skyttet igång.
Ja.
Det är mitt löfte till mig själv. Det är att jag ska skjuta mycket, mycket mer i år än vad jag gjort tidigare. Mm.
Jag har ju opererat mina ögon. Så nu kan jag aldrig klaga på liksom, att linsen var fel.
Hur är det? Hade du mycket astigmatiskt problem? För det har jag.
Jag var närsynt. Och så astigmatisk. eller brytningsfel då, och gubbseende. Alltså, jag såg inte på långt håll, såg inte på kort håll. Och det, det var skitjobbigt.
Men de löste det. Så att du, har du lika bra syn nu som du hade med linser?
Jag är nästan lite bättre. Mm. Jag har bättre dagssyn. Ja. Men nattseendet är samma.
Okay.
Men och det går inte att ändra. Liksom.
Nej. Ja, men det låter ju ändå som du har det fint och du kommer ha det precis lika fint framöver. Om du fortsätter i den här takten. Tusen tack för att du tog dig tid.
Tack snälla själv.
Jag måste äta nu. Alltså, ja. Jag är så fruktansvärt hungrig efter dina berättelser. Så jag går och äter.
Gör det. Ja. Bon appétit.
Ha det merci, gott. Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.